på Spelsnack avsnitt 529. Idag är det jag, Jimmy, och med mig har jag Amanda.
God dagens.
Och Oliver.
Jag måste säga förlåt till Sammy för att jag snackade skit om Fallout 4 förra veckan. Fick en kommentar på Instagram från Sammy. Don't talk shit about Fallout 3, Oliver. Och sen gråtande smiley. Jag kommer inte ens ihåg vad jag sa. Förmodligen att det är typ det fulaste spelet som någonsin gjorts.
Och att det var dåligt och du tänker aldrig mer spela det igen. Skulle du spela Fallout 3 om det kommer den här remasterversionen som ryktas om?
Förmodligen inte.
Du hade köpt det.
Förmodligen inte.
Jo, det hade du. Så hade du köpt det och sen hade du spelat typ 3.
Game Pass, ja, men det kom, hade jag startat det.
Ja, men det hade du väl gjort, antar jag. Det är Bethesda.
Ja, precis. Men gör du det så ska jag starta det och kolla på Liam Neeson när jag föds ur vaginan. Och är det inte så det börjar att man kommer ut?
Jo, jag tror det.
Ja.
Jag tror
man ser ljuset i slutet det av kötttunneln.
Ja, men är det så i Fallout 3 också, eller tänker du på Assassin's Creed 2?
I Assassin's Creed 2 får man inte se första person när man kommer ut ur någons hallongrotta.
Jaha, okej. Det är nog kanske jag som blandar ihop dem då. Behöver man, eller är det i Fallout 3 eller är det Assassin's Creed 2 man får pusha ut sig? Nej, det är väl då är det Fallout 3 då, eller?
Det är inte Assassin's Creed 2, för det spelade jag faktiskt för inte så länge sedan. Och,
ja, hur föddes man där? Oliver, det är som en first hand experience.
Man fick inte se någon poontang, utan det var bara, ungen var bara ute och så skulle man trycka man fick X och B för att röra höger och vänster arm eller vad det var.
Just det, så kanske det var. Ja, då är det nog i Fallout 3 man får födas. Jag hade lätt spelat. Jo, jag hade spelat Fallout 3 Remaster.
Hade de gjort en remaster av New Vegas så hade jag spelat det. Och liksom gett en ordentlig run, eller ett försök i alla fall.
Men inte trean?
Ja, för att jag spelat trean.
Ja, men de skiljer sig inte så mycket från varandra förutom att trean är bättre.
Ja, alltså jag har ju hört att New Vegas är bättre.
Det är många som tycker New Vegas är bättre. Jag tycker inte det.
Jag vet att din stora gripe med det, som vi tagit upp många gånger när du spelade första gången, var att man var tvungen att välja riktning vid ett tillfälle och man inte kunde göra allting.
Ja, men det störde mig inte nu när jag spelade om det för typ 2 år sedan.
Sommaren 2022.
Ja. Så att jag störde mig på det första gången bara för att jag gjorde allt i Fallout 3. Alltså verkligen så här, typ, jag tog varenda achievement och sånt och sen så ville jag göra samma sak i New Vegas. Och så bara, men jag vill inte spela om det typ 3 gånger. Så jag var så här, nej. Och då fick jag lite så här, nu vet inte jag vad jag ska välja, så att jag bara la av. Men det var inga problem andra gången. Du borde ladda ner New Vegas och sen borde du köpa expansionerna också för att de är riktigt bra.
Du säger att Fallout 3 är riktigt bra.
Ja, jag tycker Fallout 3 är riktigt bra. Men så, jag har inte spelat Fallout 3 på säkert en 14 år.
Nej. Det var inte så länge sedan jag spelade för första gången. Det kändes ju gammalt redan då. Men jag kom inte så jävla långt. Jag kom ut ur valvet. Jag kom till den närmsta staden som fanns där med en stor bomb i mitten.
Ja, så man kan spränga om man vill.
Ja. Prata med några zombies och bara, ja, jag vet inte. Skjuta rad roaches. Gjorde inte mycket för mig. Men nu i Vegas har jag som sagt inte gett en chans ens.
Nej, jag fattar. Men det är ändå så här, du vill ändå ge dig en chans. Har du gillat något Fallout?
Nej.
Nej, det är så kul.
Tack, jag vet, jag Fallout Shelter.
Det är ungefär som man har nästan varit där och köat inför varje FIFA-släpp men hatar fotboll.
Ja, på pappret så borde jag liksom gilla Fallout, men det är inte som, jag ska inte säga att jag hatar fotboll. Till och med varit på några matcher det senaste året, men jag är inte intresserad av fotbollsspel, så däremot gillar jag liksom postapokalyptiska, storydrivna shooty shooty bang bang.
Ja, det är inte så mycket shooty shooty bang bang. Alltså, eller jo, det är ju shooty shooty bang bang, men det är inte liksom att jag siktar och skjuter, utan det är mer, det är ju mer rollspelsaktigt även i striderna. Man använder vets. Mm. Men det har varit väldigt mycket Fallout senaste, så jag och Amanda har börjat titta på tv-serien också.
Stämmer.
Mm. Alltså, den är verkligen jättebra.
Betyder bättre än vad jag hade förväntat mig att skulle vara.
Ja, man förväntar sig typ att fortfarande att tv-spelsadaptioner ska vara så här, nej. Och speciellt när det är liksom live action, för det finns ju alltid en risk att det ska se konstigt ut.
Och den lyckas också vara rolig utan att det blir plojigt.
Ja, det var typ det jag var mest rädd för jag var så här, Fallout är ju liksom, det är allvarligt å ena sidan och sen är det ganska töntigt å andra sidan.
Liksom
så, alltså löjligt. Och funkar rätt så bra i spel, men liksom den delen jag inte riktigt, alltså den delen gillar jag inte jättemycket liksom så, men det funkar väldigt bra i tv-serien.
Jag tycker tonen känns ganska, alltså eftersom att jag inte spelat så jävla mycket Fallout. Jag har spelat 10 timmar av 3:an och 10 av 4:an kanske, men baserat på det lilla jag kan om Fallout så känns det som att tonen och stilen är alltså nästan felfritt adaptad.
Ja. Ja, alltså det är verkligen spot on. Och jag tycker liksom bara berättelsen, alltså det känns som att det här, de hade kunnat berätta den här historien i ett spel.
Ja.
Det är liksom så här, de träffar liksom de punkterna utan att det också känns, det är inte så att jag säger, ja, det är bara en tv-spelsberättelse. Alltså det känns så troget vad det baseras på. Vilket jag tycker det är liksom helt amazing. För det, liksom, idag när vi tittar på ett avsnitt, jag bara säger, ja, men det där skulle ha kunnat varit ett sidequest. Typ så här, det där hade jag kunnat se mig själv liksom krypa ner hit och liksom kolla på grejer. Walton
Goggins karaktär gör ju till och med en kommentar om det.
Ja, men precis. Wastelands golden rule.
Ja, att liksom det finns alltid någonting som sidetrackar dig från vad du ska göra.
Mm. Exakt det reflekterar jag över också när den scenen kom.
Mm. Och de lyckas till och med göra, jag känner inte att det är någon storyline som är ointressant. Liksom även när man får se de som fortfarande, de karaktärerna som fortfarande bor i valvet då, som vi introducerades i början, det är liksom, det är jättespännande tycker jag.
Ja,
så att jag är väldigt nöjd.
Ja, det är imponerande.
Ja. Men alltså så här, Amazon gör en Fallout-serie, det liksom lät ju inte jättespännande först. Och inget ont egentligen mot Amazon Studios, för de har ändå gjort helt okej serier. Men det är så här att, man vet ju liksom inte. Det kan ju bli hur som helst.
Och även att vi faktiskt har fått ganska så bra speladaptioner liksom på sistone, så betyder ju inte det att det liksom är den generella standarden, eller om man ska säga.
Nej,
men standarden har höjts som fan.
Verkligen.
Ja.
De senaste 10 åren. Liksom,
de senaste typ 5 åren. Alltså liksom det.
Liksom till och med, ja men precis. Med, liksom, till och med grejer som typ Mario och Sonic är liksom helt liksom kompetenta filmer.
Jag tycker dock inte Sonic-filmen är speciellt bra.
Jag tycker inte Mario-filmen är speciellt bra heller, men båda gör någonting och det funkar. Alltså, ja, det är det jag menar med kompetent. Jag tycker att de är kompetent gjorda. Jag har inte sett Sonic 2, men det är ju liksom, det har blivit en stor franchise. Knuckles har ju fått sin egen typ spin-off och Keanu Reeves ska spela Shadow, vilket känns som den typ perfekta castingen. Nej, så att
det är bara Halo som har misslyckats.
Inte bara kanske, men
nej, men alltså, på senaste tid, alltså, till och med Twisted Metal ska ju ha varit bra.
Jag har inte sett den, så jag kan
inte jag heller någonting. Men folk sa att folk tycker den liksom är bra, så att det,
men jag var lite besviken på Ni No Kuni-filmen. Den hade kunnat vara väldigt mycket bättre.
Den har jag inte sett.
Jo, vi såg den tillsammans. Inte.
Gjorde jag? Jag kommer inte ihåg att jag har sett den.
Så bra var den.
Ja.
Ja, men tänk, alltså, Netflix. Det görs grejer. Liksom, Tomb Raider-filmen var också liksom kompetent, men saknade en egen identitet. Gran Turismo har jag inte sett, men den gjorde ju inga liksom enorma splashes. Uncharted-filmen såg jag, den är också saknar liksom existensberättigade nästan.
Men Uncharted-filmen hade ju varit med så många olika turer också. Så att jag tror att det var liksom, den hängde riktigt kvar i det här gamla, så att den borde ha kommit typ 10 år tidigare.
Ja, precis, det känns som en film som hade kunnat komma för 10 år sedan.
Mm. Och det är samma sak lite med Halo. Har ju också varit liksom i limbo sedan typ 2007.
Ja.
Och första gången vi fick höra någonting om tv-serien, det var ju Steven Spielberg uppe på Xbox One-revealen liksom. Och bara, det kommer en Halo-tv-serie.
Hur inblandad har han varit i den nu?
Nej, jag tror inte att han har varit inblandad alls. Alltså det, liksom, det projektet liksom försvann ju. Och sen blev det vad det blev då. Men jag tänkte, Steven Spielberg stod där uppe på scenen. Det blir, eller jag vet inte om han var på scen, men det skulle i alla fall bli en Halo-tv-serie.
Nej, jag tror han name droppade honom.
Han hade precis gjort Terranova, så det var så himla bra.
Mm.
Eller gjort och gjort. Han var executive producer. Det betyder att man har typ sitt namn på det. Men, ja. Så det, ja, nej, men jag tycker Fallout att det är riktigt bra. Det är liksom att jag typ längtar till att jag ska få se nästa avsnitt.
Förlåt, har ni kommit?
Vi är på avsnitt 6.
Ja, okej. En bra bit då.
Mm. Ja, det är bara 3 avsnitt kvar. Så det är kul. Oliver, vi pratade ju förra veckan att du hade ju lagt vantarna på en ny tv och nu har den äntligen kommit.
Kommit. Jag fick köra 50 mil. hyra en skåpbil. Och den billigaste skåpbilen de hade, alltså för att de har på OK Q8 har de small, medium och large, och den small var för liten. Så jag fick köpa en medium.
Ja.
Och så det gick på ungefär 3000, och sen bensinen typ 1000 spänn. Och sen en hel dag i bilen i princip. Så det är ingen tv som har kommit inte. Jag har slitit för den. Jag hade min lillebror med mig, och han var en klippa. Han är mycket händigare än vad jag är, och han har sina sådana liksom selar och grejer som han strappar in den perfekt i bilen.
Så och, att det inte skulle gå sönder.
Ja, fan vilken noja så fort jag tog en sväng. För att den måste stå upp. För att liksom viktfördelningen är så liksom att de är så tunna nu. Liksom ifall den ligger lite fel så kan den bara knäckas. Så jag körde liksom i 20 km i timmen i varje rondell, liksom hur långsamt som helst. Men så där, han hade med sig alla, för jag har ju betongvägg där den sitter. Och den kommer inte med ett ställ som liksom, den ska sättas på väggen. Den är designad för att sätta på väggen. G3, G1 står för gallery.
Mm. Ja, det är sån här som du ska typ kunna, den ska kunna typa på 24 timmar om dygnet. För det är som en tavla när du inte liksom gör något på den.
Jag vet inte om de har rekommenderat att den står på 24 timmar.
Nej, men det, jag vet att Samsung har ju vissa sådana tv-apparater också, typ The Frame eller vad det heter, så ska det se ut som en tavelram typ.
Det är en riktigt bra tv. Alltså det trista med tvn är att man har den i en dag och sen är det ditt nya normala. Liksom.
Ja, när man, ångrar när man, du redan?
Nej, jag ångrar mig verkligen inte. Jag är jättenöjd. Men det är så att man startar liksom sin PlayStation första gången och bara helvete vad stort allting är. Och sen spelar man ju på timmar och sen så är liksom hjärna vänjer sig vid det.
Mm.
Så att 77 tum, det är mitt nya normala nu.
Men du kommer aldrig kunna köpa mindre tv?
Förmodligen inte, men... Alltså jag vet inte hur mycket större man kan gå liksom, att det fortfarande ska vara rimligt.
Nej, men jag bara tänkte så här att nästa tv, om du säger att du behöver köpa en ny tv om säg 10 år.
Mm.
Du köper ju inte en 55a.
Nej. För det är 77 då minst.
Ja, precis. Det är det jag försöker få in Amanda att förstå också, att när vi köper nya tv-apparater, det kan inte vara samma, det måste vara större.
Ja, men så... Det får inte vara mindre i alla fall.
Och helst större. Annars vad ska du köpa en ny tv för?
Men det är ju, som sagt, det beror ju på vad man har för plats.
Förutsättningar också. Ja. Jag orkar inte ha den här diskussionen i podcasten.
Nej, men man
säger
till. Alltså, har man viljan så löser man det. Det är så jag ser det.
Slå ner den här väggen bara, den är bara i vägen.
Exakt. Alltså, nu snackar du mitt språk, Oliver.
Vilken vägg?
Det liksom, ja, men,
det får
väggen
lösa sig.
Som är ut mot gatan.
Ja, exakt. Behövs det så behövs det. Vi kör som Fortnite. Det är bara liksom bort med den väggen. Det är liksom lite frisk luft har väl ingen dött av. Jag kan sätta upp ett litet nät där så inte katterna rymmer.
Nej, men jag är jättenöjd. Den har en stor skillnad som gäller att glaset är så här betydligt mindre reflektivt än min förra. Den är designad för att liksom inte spegla så mycket. Och mitt rum är liksom... Även med mörkläggningsgardinerna så är det rätt ljust. För att solen ligger precis på. Så att jag har inte varit i en situation hittills där jag känt att okej, jag ser inte vad som händer på skärmen. Den är också 74% ljusare än tidigare modeller. Så här, sinnessjuk ljusstyrka, vilket också hjälper för dagen såklart.
Så fort något är vitt så bara my eyes.
Ja, så man ser, kollar rakt in i nuclear blast.
Man får sitta och spela med solglasögon.
Ja. Och den har så här väldigt händig, den kallas speloptimiseraren. När man spelar, eller tvn känner intuitivt igen när man har en spelkonsol igång. Och när man då trycker på inställningsknappen på kontrollen så dyker upp en så här cool gamer bar med typ olika bildlägen och det står hur många FPS du kör i och sådana grejer. Och den har ju stöd för 120 Hz, vilket jag inte hade förut. Så nu har jag spelat Siege, Halo Reach, Doom Eternal och Ori in the Blind Forest i 120 FPS. Och det är inte samma hopp mellan 60 och 120 som det är mellan 30 och 60. Alltså.
Nej.
Jag känner vid 60 så kommer den punkten. Okej, nu börjar det liksom bli... jag kan köra i 3 miljarder FPS. Liksom. Det är ingen skillnad på det och 120. Eller
vad det. Nej, jag fattar.
Fast vissa olika känslor för det också, såklart. Det finns folk som svär vid att liksom 240 är liksom typ... Under 240 ospelbart. Så att det är liksom, jävlar vad smooth det är när man spelar Halo. Och sen så 3 minuter innan den matchen så är det också det nya normala. Liksom. Sitter ut och tänker på hela smooth allting här. Ori ser skitbra ut för det har stöd för Dolby Vision också. Vilket är en HDR-standard. Och eftersom att det är så jävla färggrant och bara vibrant. I 120 i 4K. Det ser verkligen helt magiskt ut. Så det har jag spelat lite. Sen har jag också testat på PlayStation. För Insomniac har i både Spider-Man 2. Men också Ratchet & Clank Rift Apart. Som jag har börjat ett nytt farv på. Och har blivit återförälskad i lite. Att de använder 120 Hz-läget för att köra 30 FPS-läget med högsta grafikinställningarna i 40 FPS.
Ah.
Så det är liksom en sån här mellanting mellan 30 och 60 samtidigt som du liksom får alla bells and whistles med ray tracing och med 4K och liksom så här kompromisslöst på bara liksom fidelity-sidan. Och 40, det tar ett par minuter för hjärnan liksom att vänja sig vid 40 för att det 30 är man van vid, 60 är man van vid, 40 är liksom som sagt ett mellanting. Men efter liksom efter några minuter så bara känns det bra och det är definitivt svårt att gå tillbaka till 30 i det spelet när man har kört i 40 tag. Och det finns ingen anledning att göra det. Eftersom att vid det laget så vinner du ingenting på att gå tillbaka till 30.
Nej.
Rift Apart är jävligt trevligt spel alltså.
Ja. Det är fantastiskt.
Jag kommer ihåg att jag hade önskat att jag hade hoppats på mer. Men vi hade också spelat igenom varje Ratchet & Clank i upp, alltså till att vi skulle spela Rift Apart. Det var så att det är liksom, det är verkligen Ratchet & Clank.
Jo, men det är Ratchet & Clank through and through, och det gör inte liksom mycket nytt för formulan. Så att jag förstår vad du menar. Jag hade jättegärna sett att det var lite mer innovativt, men det bara gör. Det gör liksom det beprövade Ratchet-konceptet så jävla bra. Det känns så jävla bra.
Ja, men verkligen. Och framförallt så känns det som att det är så himla väl avvägt spel. Det är perfekt längd. Det känns liksom inte som att man måste lägga år och dagar på att samla ihop allting och liksom maxa upplevelsen på något sätt. Utan när man är klar så känner man sig liksom så lagom mätt. Man känner att hade jag kunnat spela lite till? Ja, absolut. Men man känner sig så himla nöjd bara när man är klar, tycker jag.
Ja.
Underbart spel.
Insomniac är, de är så jävla lekfulla med vapendesigns och sånt. Och det enda jag liksom, jag önskar att serien hade liksom lyckats bibehålla den grit eller den edge som spelet serien började med.
Mm.
Liksom att allting var inte lika cutesy-cutesy.
Lite mer det här pubertala humorn.
Ja, precis. Men Ratchet var liksom, han var lite stöddig och liksom lite jävlig.
Han hade lite tidiga 2000-talets attityd, om man säger så.
Precis. Och liksom, jag älskar de gamla undertitlarna, så Up Your Arsenal och Quest.
Titlarna var ju jätteroliga. Going, men däremot tycker jag ju att Ratchet-attityden var inte så himla underhållande.
Jaha, jag vet inte om jag tycker att... Jag menar nog inte att jag önskar att han var som i ettan, för att liksom, det känns som att den karaktären bara trampar vatten. Men någonting, för att som det är nu så är det liksom berättandet, manuset är väldigt liksom så här barnprogram, Nickelodeon-nivå på det.
Mm.
Jag hade velat ha en liten nerv i det.
Bara Ratchet & Clank goes Last of Us. Bara ekorra dör och det är liksom...
Apropå sådär filmversioner av spel. Ratchet & Clank-filmen.
Ja. Det var också sådär. Den var, ja, liksom...
ja, den var inte ens sådär, den var rätt så jävla dålig.
Jag vet inte, jag tror att min nivå för dålig är nog lite lägre än din. Så Emoji-filmen är dålig.
Ja, den har jag inte sett.
Ratchet & Clank är...
Jag gav den 2 av 5.
Ja. Och 2 av 5, det låter väl dåligt, men...
Jag menar det. Jag har varit sugen på att spela remaken igen. För att det är det enda spelet i huvudserien jag inte har tagit Platinum i.
Jag kör det tillsammans. Alltså på varsin skärm, såklart.
Ja,
jag har nog inte heller gjort det, för jag minns att det var... Jag tycker att remaken är... Den är inte lika bra som Rift Apart och inte lika bra som PS3-spelen.
Jag minns att jag älskade remaken när den kom och tyckte också liksom att det var ett så himla bra avvägt spel ända fram till slutbossen, som blir så här orimligt svår i relation till resten av spelet. Sen så tror jag att jag tyckte inte det var lika svårt när jag spelade det, när vi drog igenom alla spelen senast. Men jag tror ju att när allting kommer omkring så är det antingen A Crack in Time eller Rift Apart som står på toppen.
Crack in Time är så jävla bra.
Tror jag gillar 2:an mest.
Så typiskt dig.
Mysigt ens 2:an. Och jag har spelat det. Ganska nyligen.
Jag tror att jag tyckte att typ världarna var roligast.
Är det Going Commando?
Ja, jag tror det till 2:an. Jag har för mig att jag tyckte 2:an var roligast när vi spelade igenom alla. Det var liksom, det kände jag var. Det var liksom rätt så bra utmaning. Jag tyckte att världarna var liksom roligare sammansatt.
Såklart att naken Jimmy gillar det spelet mest.
Crack in Time och Rift Apart är mina 2. Jag tror jag håller Crack in Time. Håller. Ja. Jag tror att jag håller Crack in Time lite högre. För att det kändes faktiskt lite mer Nu kan jag inte peka på exakt vad det var för att det var så jävla länge sedan jag spelade. Men då, det kändes liksom som att oj, det här är i alla fall ett steg åt ett spännande håll. Medan Rift Apart är mer liksom, det är svinbra men det är väldigt pikant. Men det är bara känns jävla bra. Och att man tröttnar aldrig på att slå sönder lådor och bara se alla muttrar bara sugas in.
Det är så tillfredsställande, va?
Ja, och så hör man det jävla ljudet, allt skramlar.
Ja, det är fantastiskt.
Det är som när man dammsuger upp grus.
Okej.
Ja, men det är också jättetillfredsställande.
Ja, man brukar stå här ute på gångbanorna med en dammsugare bara...
Jag får lite ångest över det, för jag bara tänker det här kommer jag skada i maskineriet.
Men jag har ju jobbat på gym en hel del och så även i receptionen, vilket betyder ganska så mycket städning. Och då har man ju liksom en sån här stor dammsugare och så får man liksom gå och dammsuga mattorna vid entréerna plus skoställen. Och där är det ju liksom jättemycket småsten och grus och det är så tillfredsställande när det bara rasslar till. Jag kan liksom inte beskriva varför, men det bara är det. Det är lite samma känsla som i Ratchet & Clank.
Går där och samlar grus och bara, det här ska jag köpa en ny Boominator för.
Ja, men apropå Ratchet & Clank, jag har ju faktiskt spelat ett spel som ja, inte påminner egentligen helt om Ratchet & Clank, men det känns som ett PS2-spel kan man väl säga. Och det hade kunnat vara som ett Ratchet & Clank. Och då hade det säkert varit förmodligen mycket bättre. Och det jag har spelat Sandland. Som baseras på mangan med samma namn då. Som Akira Toriyama har gjort.
Är det bra?
Jag skulle inte säga att det är dåligt. Och jag skulle inte säga att det är bra heller. Jag vill spela en 6 timmar hittills.
Och jag gillar inte att lyssna på det.
Nej, okej. Och det är en hel del snack i onödan. Men det är liksom ett open world-spel som känns som att det liksom kommer från PlayStation 2-tiden. Liksom det är liksom mer typ lite plattformsfokuserat, man liksom får hoppa på olika grejer och man samlar saker liksom i den här öppna världen och sånt. Och sen är det ju då, för du spelar som djävulens son, Belzebub. Så du är liksom The Prince of Darkness som bor då i Sandland och det är brist på vatten för att utspela sig i en öken och man träffar på en sheriff som letar efter liksom typ en vattenkälla då som liksom är en typ stor legend att där ska vi kunna hitta vatten som gör så att alla ska kunna få vatten. Det är oändligt med vatten liksom. Samtidigt som typ kungen i den här världen då liksom hoggar vattnet och liksom typ rationerar ut det till folket och som typ nästan törstar ihjäl. Så det är liksom där som börjar och då får man spela som prinsen då. Och liksom ganska simpla strider där man liksom slåss med nävarna. Du har liksom en stark attack och en lätt attack. Men det är liksom där spelet egentligen är som roligast, det är det att det är väldigt mycket fordon i det. Så du har liksom en tank som du själv får typ hitta nya vapen till och customisa liksom. Och sen så kan du även bygga nya fordon. Så jag håller på att försöka bygga mitt andra fordon nu. Och leta efter delar på det. Så det är rätt så kul. Alltså kunna slåss på det sättet. Men just att det är så här open world med liksom dagens open world tänk. Så gör det att det också känns som väldigt mycket annat fast sämre. Det är liksom så här, det finns en miljard grottor där du går in typ ett rum och så hittar du typ 3 olika kistor och så får du bara en lista på det här typ alla liksom delar som du kan bygga med som du får. Man säger jaha, det är inte så jättekul att hitta allt liksom. Och det är liksom det finns liksom inte riktigt någon udd i det. Och just med att det är liksom den här stora öppna världen, då känns det också som att den här serien, alltså liksom manga som den baseras på liksom ganska tunn utplacerad över de här liksom timmarna. Det är ingen jättelång manga heller, det är liksom en volym på typ 250 sidor eller vad det är. Så det blir liksom så här att jag vet inte, jag tycker att berättelsen kommer väl inte riktigt till sin rätt just för att du har den här öppna världen över allting. Men jag skulle tänka mig att det är typ så här typ en unges första open world-spel så tror jag man har haft skitkul. Hade jag typ varit 12 nu och spelat det här spelet så hade jag tyckt det var jätteroligt. Förmodligen. Man åker runt, skjuter lite tanks, dödar lite fiender. Det är liksom inte egentligen svårt. Det är lite som när man körde typ Kirby-spelet på Switch eller senaste Princess Peach. Det är liksom... Det är ganska hjärndött. För min del då. Men jag tror att en yngre publik hade kunnat uppskatta det.
Mm.
Så att det är inget... Om man inte känner så här jättedjupt för Sandlands så är det ingenting jag tycker att man liksom... Man behöver inte spela liksom. Det är inte så här att must play direkt. Musiken är jävligt bra dock. Förvånansvärt bra. Måste jag säga.
Trevligt.
Mm. Det är inte ofta man spelar liksom spel som känns som typ, ja men det är en viss typ när man säger PlayStation 2 liksom. Det är så här, går in i ett hus då är huset gigantiskt med en jävla massa tomma ytor. Typ som när vi spelar ukulele, Oliver, eller jag spelar ukulele hemma hos dig. Och jag bara så här, här har du liksom en bro, den är 5 kilometer bred och min karaktär är typ 1 millimeter på den 5 kilometern. För att allt var så stort, liksom, det finns så här konstiga proportioner. Helt enkelt.
Ja, jag var också besviken på ukulele. Jag klarar det aldrig.
Spelade du det här 2D-spelet som kom? Det var ju skitbra.
Jag kom inte så långt till det heller.
Jaha, jag kom till sista bossen och den var rätt så jävla svår. Och jag var så här, jag orkar inte. Jag har fått ut vad jag vill ha i det här spelet. men det var kanon. Alltså det var riktigt, riktigt bra. Alltså... Flera resor bättre än förlagar liksom.
Ja, men jag kan se det.
Så det gillar jag väldigt mycket. Sen har jag också spelat Stellar Blade. Som jag fick av dig, Amanda.
Precis.
För att efter jag spelat demot så jag bara, det här känns fan bra. Och det är fortsatt jättebra. Det är liksom... Ja. Det är lagom utmanande. Det har ju liksom lite mer så här Souls-aktiga strider. Och det känns mer åt Sekiro-hållet för att det gäller att du måste liksom lära dig att kunna parera slagen när de kommer till dig. Dels för att, ja, men varje, så att, precis som i Sekiro så har ju också fienderna har ju liksom en så här typ, ja men här är det typ som så här gula punkter. Så att varje gång du kör en perfect parry så försvinner den. Och lyckas du liksom få ner alla så blir de stannade ett tag så kan du göra liksom en superattack typ. Så det känns riktigt bra och det är väldigt roligt för att det liksom går ut typ på att ja, men du använder dina vanliga liksom attacker, du försöker parera eller dodga så gott det går och sen så laddar du samtidigt upp typ dina specialattacker som gör extra skada. Så att det är liksom väldigt mycket så här att ja, men parera, slå lite, ladda upp dina specialattacker, gör en specialattack och sen så börjar de typ. Och så finns det lite olika fiender och de beter sig lite olika. Det jag har svårt med det är dock att få in timingen på pareringen och jag är ganska, alltså jag är inte jättebra på sådana här spel från början. Alltså jag tycker inte om, alltså kan jag dodga så dodga jag. Utan liksom att möta en fiendes attack tycker jag är svår. Dels för att man måste läsa av den, då är det mycket bättre att hoppa undan liksom, för att misslyckas du med ett undanhopp så kan du i alla fall ha klarat dig från att få liksom en träff. Medan misslyckas jag med en parering då tar jag skada och kanske dör. Men det är inte, i Sekiro är det ju verkligen så att där känns det som att när du parerar, då parerar gubben. Alltså det är liksom, det är direkt. Och här känns det som att det ligger liksom en liten delay i animationerna så att det gör att, för att ibland så slår ju fienderna flera gånger samtidigt och då måste man liksom så här, parera. Du kan liksom bara hålla in blockknappen och det kan jag ha svårt med. Och ibland känns det också som att fiendernas attacker connectar innan deras animation ser ut att träffa. Och det är i alla fall så jag känner det. Och jag tycker att jag ofta har det här problemet. Så det kan lika bra vara fel på mig snarare än spelet.
Ja, nej, men jag kan känna igen det också ibland. Och, så, det måste vara jävligt svårt att få till det perfekt. Från liksom ett designperspektiv.
Ja, gud ja.
För det, från det är software lite här har jag gjort en konstform av det.
Ja, gud, absolut. Och jag tror det här är väl studions första spel också, tror jag. Sydkoreanskt. Och det är precis som typ i plattformsspel och sådana grejer att när de designar dem, för att det ska liksom kännas bra att hoppa av plattformar och sånt, så måste liksom plattformen är egentligen lite längre än vad du ser på bilden, för att annars hade du glidit av typ, för att det ska kännas bra. Och det kan hända att det är liksom lite samma sak här, att det är så att de kanske hade kunnat vara lite mer förlåtande med Perry för att det skulle kännas bra då för mig. Sen kan man sån som Martin typ, han bara, jag spelar här med ögonbindel och bakbundna händer och det är liksom inga problem.
Men bara om det liksom, bara om man har lagt till liksom några millisekunder på den liksom Perry-windowen så hade det gjort skillnad liksom.
Och då har jag ändå uppgraderat i skilltreet att det liksom att det ska vara lättare att få en perfect parry.
Mm.
Och jag har ofta lättare att perfect parry bossar. För jag tycker att deras liksom attacker är mycket tydligare.
Telegraferade.
Yes. Så att ofta har jag liksom, paradoxalt nog så tycker jag att bossarna då blir lättare. Medan småfiender kan ibland vara så här att nu, den wind-upen är för lång. Så att man kanske tänker fel. Eller nu gör en sån där. Alltså det är liksom lite...
Men det känns som att ofta har sådana här små fiender inte lika igenkänningsbart mönster på något sätt.
Nej, men jag brukar tycka att det är de små fiender som är roligast i de här spelen. Alltså i från softwarespelen. Jag bara, fuck bossarna. Det är typ ångest och svettiga händer.
Jo,
men
absolut.
Alltså små fiender, då bara, kommer jag slaktar. Så att det, ja. Men jag förstår vad du menar. Men det här
jag ska spela detta så småningom.
Ja, jag tror att du hade gillat det. För du gillar ju Nier Automata, eller hur?
Också.
Ja. Ja, och det är också tydligt inspirerat därifrån. Vilket, för du har liksom en robot som flyger med dig hela tiden. Och sen så du kan använda den som ett vapen också. Så igår körde jag någon bana där jag inte kunde använda mitt svärd. Överhuvudtaget, jag började bara använda vapnet, vilket var en så cool grej, för att man hade typ precis blivit introducerad för det, och sen var liksom nästa storybeat var det att okej, men nu har du inte svärdet, nu måste du liksom använda ditt vapen. Så det var en ganska liksom rolig liksom avbrott från det vanliga liksom, när man spelade. För det här spelet är också till viss del open world. Av någon anledning. Och jag hade tyckt att det var bättre om det bara hade varit liksom mer linjära banor eller liksom kanske lite större områden som är ganska avgränsade.
Kommer ni ihåg banor?
Ja, men eller hur? Jag känner också det.
Banor var en grej i tv-spel.
Ovanligt. Det är så ovanligt man säger det. Men det här spelet gör rätt då är ju det att när du går till story missions så är de liksom, så känns det som att du går in i en bana. I alla fall så långt som jag har kommit. Jag vill spela en 10 timmar. Så då blir det liksom en bana som går upp och sen kastas ut i den öppna världen igen. Medan många open world-spel är så att alla uppdrag utspelas i den öppna världen också. Så att du kommer liksom inte in någon annanstans utan allt sker liksom på toppen av världen. Det är det som har gjort att Assassin's Creed känns så himla liksom emellanåt. För det är bara, här är det här jävla risfältet jag springer över. Okej, risfält, vi har inte varit där än. Men här springer jag över ett fält som ser ut som alla andra fält. Så vad är skillnaden liksom? Och det är inte som Rockstar. För att ingen gör open world-spel som Rockstar. Liksom.
Nej.
Det är liksom att det spelar ingen roll om GTA 5 utspelar sig liksom i en del som bara är öppet för det här uppdraget. Eller om det faktiskt är liksom ute i världen. För att det känns fortfarande unikt för det uppdraget.
Rockstar lyckas få sina öppna världar att känna som liksom carefully designed banor.
Ja, japp. Så det är väl typ det minuset jag har i Stellar Blade. Att jag tycker att det hade varit roligare om det bara var liksom banor. Som Devil May Cry. Liksom. Att man stories i story. Bara låt mig bränna igenom storyn. Jag behöver liksom inte springa runt och leta efter typ collectibles eller dräkter eller liknande. Även om jag tycker det är väldigt kul att liksom customisa sin karaktär. Man kan liksom så här, det finns ju olika dräkter som har varit del av kontrovers på senaste tiden. För att
och att jag ska gå in på det. Det är så jävla
så här, vuxna medelålders män och bra bit över medelålder också är typ rosenrasande för att en av typ, det ser ut som en Playboy-dräkt egentligen. Ja, det är den typen av spel. Som där de har lagt till lite mer tyg så att liksom man ser lite mindre av urringningen och man ser lite mindre av liksom det andra.
Det är fortfarande väldigt revealing.
Ja. Och det är så att du kan fortfarande ha en dräkt i spelet där hon i princip är naken. Alltså helt naken.
Ja. Och även och de med här dräkterna så ser man ju liksom alla formerna väldigt liksom
Ja, gud.
Ser det är ju liksom rätt in mellan skinkorna.
Och det är inte bara tuttgupp, det är även rumpgupp. Liksom, så att det är liksom, ja. Och då sitter det så här typ 45-plussare liksom är typ alltså vansinniga över det här. Man bara säga bara, är det här, alltså är det här det ni bryr er om? Och sen också typ så här, om du vill se något naket Du har tillgång till internet. Det är jättelätt. Det är inga problem. Du kan se nakna kvinnor när du vill.
Oh boy, let me tell you about this thing here called Pornhub.
Eller män, om du föredrar det. Men det är liksom...
Det finns män på Pornhub också.
Ja, precis. Nej, men det, för det är lite lustigt. Alltså, men det, det, jag tycker i alla fall att det är kul. Och liksom, så här, man kan ändra frisyr och du kan liksom få nya örhängen och glasögon. Och allt. Alltså, jag tycker det är kul att customisa karaktärer. Liksom. Men igår så var det så här, det var en dräkt som jag hittade. Jag var så här, ah, men den där ser rätt så schysst ut. För det ser ut som att man har en rosa bomberjacka på sig. Och sen så under den så har man typ en unitard som är väldigt revealing också. Man var så här, ja men bakifrån ser det okej ut. Det är liksom, behöver inte skämmas. Så att, det är, alltså spelet är ju verkligen, det är väldigt porrigt på sina delar. Och det sa jag redan när jag pratade om demot, att det liksom, det kändes väldigt porrigt. Och det har inte riktigt gått till den delen, alltså det är inte hyperextremt heller, men det var verkligen så att hon kom ut ur sin podd och liksom kameran zoomade in och det var ljus på rätt ställe och det var bara så här, man bara, wow, någon har verkligen varit horny här, alltså när man gjort det här spelet. Något alltså, sånt har sen inte riktigt existerat liksom rent berättelsemässigt efter det, utan det enda är att det är porrigt hela tiden med alla dräkter och sånt, men liksom inte presentationsmässigt i storyn har det inte varit någon sån grej igen än.
Nej, så här, hör och häpna, jag är inte per automatik emot porriga spel eller lite porrighet i spel när det görs med glimten i ögat.
Hör och häpna, inte jag heller.
Nej. Jag tycker att alltså, jag har inga problem med liksom ska man säga, överdrivna liksom kvinnliga eller manliga proportioner. Så länge de inte förväntar sig att jag ska ta det på allvar. Liksom. Alltså, det har varit en sak ifall nästa läst var spel såg ut så.
Ja, precis. Det hade tagit in helt alltså,
liksom,
ur.
Att, liksom, jag ska liksom på något sätt connecta med den här karaktären och liksom men som Bayonetta liksom. Jag har aldrig tyckt att oh, det där är liksom moraliskt fel eller att det är sexistiskt eller att det är eller ja, man kan ju diskutera om huruvida det är sexistiskt eller inte, men jag tycker inte att det är skadligt sexistiskt. Jag tycker att det är liksom glimten i ögat. För att liksom Bayonetta är också karaktärisering spelar roll och kontext ja, ja. Spelar roll i de här
Bayonetta grejerna. Bayonetta gör ju liksom av en grej av att hon är som hon är.
Hon äter upp här... allting liksom. Alltså hon ja. Är aldrig liksom offer för någon.
Nej, och i det här spelet så det görs ju inte med glimten i ögat. Liksom så att de här karaktärerna hade liksom inte behövt se ut så här. Det är liksom så här, det är typ ingen, alltså det känns himla lustigt för att liksom det är en ganska seriös inramning och sen så varenda kvinnlig, alltså många av de kvinnliga karaktärerna ser liksom ut så här och man var så här, ja, det är it's a choice typ.
Ja. Jag tror att om det är någonting som är liksom särskilt när man har sett det liksom i marketing och när det utannonserades, man såg trailern första gången, liksom att det som fick mig bara det här är nog inte för mig, så var det på grund av liksom den karaktärsdesignen, men då kom jag inte från liksom det hållet liksom att jag tycker att det här är vidrigt, det här borde inte få finnas, bla bla, utan det var bara att jag har svårt att ta det på allvar liksom.
Ja, nej, det går ju inte att ta det på allvar. Alltså det är liksom så fort karaktärerna är typ seriösa och så typ rör sig ens huvudkaraktär och brösten typ guppar som två vattenballonger liksom. Man bara, ja, det är sad. Typ.
Ja. Men det är liksom, för mig är det liksom inte en moralisk fråga. Liksom, att det blir liksom inte någon sorts så här outcry från mitt håll där jag känner liksom att det här är skadligt eller det här måste vi bekämpa eller det här måste vi göra oss av. Men jag tycker liksom att det finns plats för den sortens innehåll också. Det var inte nödvändigtvis för mig liksom.
Nej, och sen tror jag att många liksom, för det märker man ju när de här diskussionerna blossar upp, att många liksom tror ju, alltså många kan inte liksom förstå vad kritik är. Du kan liksom gilla vissa aspekter i spelet och du kan kritisera det för andra. Jag tycker spelet är väldigt kul att spela.
Mm.
Men det är liksom andra saker som det är problem med och liksom man måste liksom kunna göra båda. Och det gör ju vi hela tiden här. Alltså det är som var Douglas som varit med i så att han bara, men det var kul när Oliver och Jimmy sitter och klagat på ett spel i 25 minuter. Och så bara, ja, men vi gillar det!
han tyckte att det var jätteroligt, han skrev det
ja,
till mig.
Nej, men det, så här, och det är också lättare att säga så här, jag gillar inte det här på grund av det här och det här, än att säga att jag tycker det här är riktigt bra på grund av det här och det här.
Nej, av vad någon var det anledning. Douglas hade kommenterat om? Var det Dragon's Dogma då?
Jag tror det.
Det kan mycket väl, det kan mycket, ja, något av dem.
Två spel som vi båda på, liksom i grund och botten gillar, men som vi bara som redan gallfeber på oss.
ja, precis. Och det här retar inte gallfeber på mig liksom, men det är bara så att det känns udda att karaktärerna ser ut som de gör också, med tanke på att jag tycker liksom inte riktigt passar in med resten av spelet heller. Det är det som är så konstigt, det blir liksom en väldigt stor disconnect där.
Sen är det så att vissa människor tror att man klagar på det bara för sakens skull. Bara för att det liksom är en kvinna med stora tuttar till exempel. Eller att det syns mycket hud eller liknande. Det handlar inte nödvändigtvis om det, utan det handlar också om vad är kontexten? Passar det in? Känner man liksom att det sticker ut på något vis? Kanske på ett negativt sätt till exempel, eller... Precis som du nämnde innan med The Last of Us. Man hade reagerat på det i den världen för att det passar verkligen inte in på det sättet. Och det som jag liksom...
Eller hur?
Det som jag till exempel har märkt är liksom att folk reagerar väldigt starkt på när man själv inte liksom uppfattar att det är nödvändigt i ett spel att liksom fokusera mycket till exempel på, om vi säger byst, om vi tar Final Fantasy 7 Rebirth till exempel, så skrev jag till exempel i min recension att jag tyckte att det var liksom en onödig bystfixering. Nämnde Tifa till exempel, men det finns många andra karaktärer, antingen med stor byst eller där bysten liksom zoomas in på av helt onödig anledning. Och man känner liksom att vad har det här för betydelse? Det blir liksom till exempel bara barnsligt eller onödigt eller fyller verkligen ingen funktion överhuvudtaget. Som du säger med Bayonetta till exempel, det är hennes stil. Det är hennes grej att vara sån.
Mm.
Så det handlar liksom väldigt mycket om vad fyller det för funktion i spelet? Passar det in liksom med den övriga biten? Passar det in med tonen? Och jag tycker liksom att man måste få kunna kritisera såna här grejer utan att folk hoppar på det och liksom tar det så extremt personligt.
Ja, men och sen är det också en annan grej att folk liksom helt, eller ja, folk, de som nu skriker om att det är censur och att liksom typ de tror att...
De bryr sig inte om censur egentligen.
Nej, jag vet. Nej, de gör inte det, för då finns det ju betydligt...
Spel censureras jämt.
Ja, typ ja, men och sen så att det är ju staten som utövar censur, inte spelutvecklarna som gör om sitt spel på grund av XY. Men det är det här att många liksom har hoppat på det här att men förra året så var spelpressen helt head over heels över Baldur's Gate 3 för att du kan ligga med en björn och sen så visar man lite tuttar i Stellar Blade och då liksom everybody loses their mind typ. Och det är så här, men det är ju inte ens, alltså de förstår liksom inte det här med så här sexualitet, relationsbyggande och liksom med att helt enkelt objektifiering. För det kan man ju inte säga att huvudkaraktären i Stellar Blade är egentligen objektifierad till den grad att liksom att hur hon ser ut och de kläderna har, det bygger liksom egentligen ingen funktion mer än att hon ska se sexig ut till exempel.
Det är en väldigt översexualiserad karaktär.
Ja, exakt. Medans till exempel när du ligger med en björn i Baldur's Gate 3 så har ju du byggt en relation med den här karaktären och Halsin då som är karaktären har ju inte gått där typ med liksom så här du kan se hans penis genom kalsongerna redan första gången du träffar honom och bara nu ska det bli ligga liksom. Det är ju den skillnaden är att du hade de manliga karaktärerna liksom blivit objektifierade och sexualiserade till den grad, då tror jag att många hade liksom av samma personer då som tycker att Stellar Blade-karaktären är liksom höjden av kultur blir det obekväma. Förmodligen. Så att det är liksom det är lite där man liksom att skulle designa en manlig karaktär till att vara liksom objektifierad och liksom för då en vad ska man säga en kvinnlig blick så hade det inte sett ut som det gör i Baldur's Gate 3 gör. Om den ska vara sexualiserad.
Att det är snoppen som wobblar istället för tuttarna.
Ja, om nu kvinnor tycker att det är jättehett med penisar som wobblar, liksom, det kan ju liksom bli lite skrattretande.
För att män går igång på sånt och de antar liksom att kvinnor går igång på samma grejer. Liksom att om alla de här snubbarna som skickar dickpics till brudar, de hade ju älskat att få random tuttpickbilder och grejer. För att så de tror liksom att ah, men det här är ju liksom, du är heterosexuell så du måste gilla kuk och därför måste du vilja se en bild på min kuk. Och därför skickar man de här grejerna. Och jag fattar inte liksom varför man... Hur kom jag in på detta förresten? Vi pratade om björnar med ballar.
Ja, alltså att relationsbygget och liksom att de karaktärerna man kan ligga med i Baldur's Gate 3 kan inte likställas med att huvudkaraktären i Stellar Blade är sexualiserad. För det är inte samma sak.
Nej, och jag kan inte säga så mycket för det är två spel jag har inte spelat, men jag håller säkert med dig.
Men alltså, du har ju sett bilder på karaktärerna i Baldur's Gate 3.
Ja.
Ja. Och du har sett hur huvudkaraktären ser ut i Stellar Blade. Det är liksom inte... Bara för att du kan ha sex i ett spel betyder inte det att det är dåligt. Det är Nej. Det de inte förstår. Eller de. Ja. Det är liksom... Du kan inte likställa det.
Och vi säger liksom inte automatiskt att sex är dåligt.
Nej, gud
eller
nej.
Att någonting är sexuellt. Att nej, det är dåligt.
Eller
utan
att
det
karaktärer
liksom om,
kan se sexiga återigen, ut. Det är inte konstigt.
Kontexten och liksom vad det fyller för funktion och liknande.
Ja, och sen saker får ju se ut som de gör. Det är inga problem det, men man måste kunna kritisera det. Det är det. Liksom, om du tycker att Stellar Blade huvudkaraktären är liksom, det här är det bästa som finns, ja då får du tycka det. Det är liksom inga konstigheter. Du behöver bara inte liksom typ hota folk för det. Det är väl liksom på den nivån. Du behöver liksom inte gå och försöka jaga och den här jäkla... Alltså det är någon så här ex-Blizzard-utvecklare som jobbade på Diablo 2 och World of Warcraft som inte har gjort något vettigt sen dess i princip. Och jag vet inte om han gjorde något vettigt under hans tid på Blizzard.
Grums.
Ja, men han var ju också... Jag upptäckte honom första gången under Gamergate, för då var han väl liksom lite i den svängen. Men nu har han liksom typ leder liksom högafflar och liksom facklor och bara så här typ att det här...
Han startade en namninsamling.
Ja, jag vet.
Om och sen liksom, så... vi måste stoppa censuren mot Stellar Blade och liksom vänstern vill att det här ska misslyckas och bla 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 bla. Och så finns liksom, man kan liksom lägga upp videos på sig själv där man berättar varför man har skrivit på den här namninsamlingen. Och går man in där så är det en massa liksom neckbeards-nördar som lever i sina källare och bara alltså, jag tycker censur inte är bra. Alltså, det här är inte något annorlunda från typ män i typ God of War och hans stora muskler. Så jag tycker att jag måste... Och det roligaste är när man ser så här obvious troll som har kommit in där och bara... Alltså jag tycker att ni ska ta bort censuren för annars har jag ingenting att runka till. Och det är faktiskt synd om mig. För att jag har ingen flickvän, jag har inga vänner. Mamma kastar ut mig, jag bor i en håla. Det är det enda jag har att leva för.
Ja.
Vilken jävla dumpster fire.
Ja, och det visar liksom på ett... Och det visar på ett större liksom samhälleligt problem när det kommer till den manliga självbilden liksom. För att det är liksom inte så att vi ser inte kvinnor liksom börja såna här konstiga namninsamlingar och liksom så här typ att jag vet inte, vi vill ha snyggare rumpor på typ Nathan Drake eller liknande. Men alltså det är liksom så här att
det
man hade
ju
kunnat önska det ändå.
Det måste ju liksom ha att göra med också typ att män sedan tidigare har liksom inte riktigt behövt anstränga sig för att de har liksom varit toppen på liksom berget. Det är liksom så här typ för... Ja, alltså det var så här superviktigt för kvinnor att gifta sig, så då fick man ta någon man. Liksom, och den behövde inte vara världens pingla liksom. Det var självklart. Det löser sig. Och nu är det liksom så här att det krävs ju lite effort för att liksom komma ut och träffa någon liksom.
Jag tror många av människorna... Liksom, och jag säger inte detta för att vara nedlåtande. Det jag sa förut sa jag för att vara nedlåtande när jag drev med dem. Men det här menar jag genuint. Jag tycker att många av de här människorna är nog... Det är förmodligen många människor som är rätt ensamma i livet. Och som inte riktigt hittat sin plats i livet. Alltså det är... Man snackar även med typ incelkultur.
Mm.
Och det är liksom genuint olyckliga människor. Och många av dem skulle nog behöva terapi för det första. Så liksom ibland när jag ser sådana människor så kan jag nästan tycka synd om dem. Och inte sådana som typ Grumps som bara är sådana
här shitstarrer. Grumps har haft liksom sin tid. Han är liksom närmare döden än han är sin födsel. Då tycker jag att liksom att...
Typ 50-årig gubbe som
his time has passed.
Men sen är det ju också så att även om det absolut är synd om de här människorna, liksom om de har hamnat i ett socialt sammanhang där de känt sig väldigt obekväma och att de känner att de liksom inte är villiga att exponera sig för den typen av sammanhang och liksom att de känner att de inte kommer till sin rätt eller har svårt att hitta partner och liknande, så rättfärdigar det ju liksom fortfarande inte hur många av den här typen av personer liksom beter sig framförallt på nätet.
Nej, och det är inte dem jag tycker synd om. Alltså, liksom folk som är liksom riktiga svin och liksom skriker på kvinnor och hotar folk och är otrevliga, de tycker jag inte synd om. Men liksom... jag tror att liksom alla som har skrivit under på den här liksom namninsamlingen är ju inte svin. De är bara liksom missriktade och...
olyckliga.
Och inte riktigt liksom känna att de passar in. Jävlar vad jag generaliserar nu. Kanske låter nedlåtande trots att jag sa att jag inte skulle vara det. Men jag bara känner folk
som är... Sen så finns det ju många
som
människor som kanske inte riktigt passar in, precis som du säger. Oh. Som kanske, om vi säger, hittar en liten klick på nätet där de faktiskt känner att de passar in. Och precis. Ofta... så blir det ju när man är i ett väldigt stängt sammanhang liksom att det kanske finns åsikter som bekräftas liksom gång på gång och att det liksom inte bemöts av någon annan åsikt och att det liksom trissas upp och liksom att det blir en sanning.
Det är så extremism föds. Och
precis.
Jag såg en intervju med en nynazist. Eller en före detta nynazist som var nynazist och var liksom aktiv i de här olika rörelserna i Tyskland och alla ställen. Det var det mest häpnadsväckande för mig. Att han har hittat liksom era nazister i Tyskland. Hon finns där också. Men hans berättelse var precis som liksom många andra sådana här liksom liknande situation, liksom att han hade inga vänner, han var mobbad och han var liksom, föräldrarna bara jobbade och de var liksom inte riktigt där för honom. De var inte nynazister, men när det hände så tittade de mellan fingrarna och tänkte att det är bara en fas, han får gå igenom det liksom. Och när man är så att man känner liksom att jag har verkligen ingenting, jag har ingen riktning i livet, och så hittar man ett ställe där folk säger, ja men kom, du är hemma hos oss. Det är kraftfullt som fan när någon sträcker fram en hand.
Ja, men verkligen. Och det är så mycket liksom gängkriminalitet går till också. Att man riktar in sig mot kanske väldigt ensamma individer som kanske söker till exempel en förälderlig gestalt eller kanske någon form av äldre förebild. Och då liksom är de väldigt lätta att forma utifrån sina egna liksom åsikter och värderingar. Och det är också väldigt svårt att ta sig ur naturligtvis, för att när man är en del av den kontexten fortsätter man ju naturligtvis att matas med den här typen av åsikter och sådant bemöt liksom inte av något annat utan att det liksom ses som så att säga fienden.
Ja, men det är för att den andra sidan behandlar dem som fiender. Men det gör jag också liksom, när jag ser folk
precis.
Säga helt idiotiska grejer. Jag räcker fram en hand och säger, kan vi prata om detta istället för att skrika på varandra? För att liksom, man är ju inte ansvarig för att uppfostra folk. Men när jag ber liksom en nynazist dra åt helvete och dra något gammalt över sig, jag gör ju inte värde några tjänster, för att han kommer bara tränga sig djupare in i den liksom den enda platsen i samhället där han inte blir spottad på. Så det är inte konstigt att de förökar sig, de jävlarna. För att vi på den här sidan, vi har inget intresse av att liksom möta dem halvvägs. Det är liksom, det är väldigt svart och vitt.
Ja, men det är också svårt att möta nazism halvvägs.
Ja, men inte bara nazism liksom, utan även bara folk som har liksom lite så här icke-åsikter om saker och ting. Om det kommer till såna här människor exempelvis, alltså som klagar på mindre bröst, eller inte mindre bröst, men liksom mindre exponering av bröst i ett tv-spel, och man liksom driver med dem och säger att fan, liksom, ja, är det hela 12-åringar? Ni har väl aldrig typ sett en kvinna ens? Och det är lätt att göra det, men det är ju bara att de liksom gräver ner sig djupare i vad de har.
Ja, men precis, det blir bränsle.
Det är lite som du vet. Det är också så märkligt med när det också kommer till sexualitet och sånt, för att det finns ju alltså det ser man också kommentarer på typ Facebook och sånt som typ driver med kvinnor som startar OnlyFans-konton. För att då är de inget att ha. Då är de liksom besudlade och nedsmutsade.
Ja, men det är ren misogyn, alltså.
Ja, precis. Men det är så att jag lovar ju att alla de som sitter och alltså liksom verkligen typ bärsar det sitter ju säkert och konsumerar porr.
Garanterat. Och det är den grejen jag går till varje gång, för att jag ser liksom ofta sånt på Facebook, på Twitter, på Reddit liksom, att när det är typ någon ex-porrskådis som beklagar sig över att nu, liksom, mina barn har sett mina gamla sexvideos, och alla bara, men är man ett jävla luderhora så får man skylla sig själv. Är det många som skriver de här kommentarerna, och jag skriver alltid liksom att ifall det är om du någonsin har kollat på porr så har du fan ingen liksom, du har ingen mark att stå på.
Nej.
Det är ju rent hyckleri liksom, att konsumera,
ja. Så,
konsumera sånt innehåll och sen spotta på henne. När hon liksom inte bara är ett objekt för din njutning längre, utan att det är liksom en människa med liksom concerns och
känslor och åsikter och familj. Ja. Och
men det blir ju lite här också att liksom att det kan vi tänka mig att karaktären liksom istället blir liksom att det är en kontrovers som är liksom det här med att och vi får inte ha det ena och det andra liksom, att det blir ju så att de är inte intresserade av karaktären egentligen, utan de det är liksom objektifieringen de vill åt bara liksom. Det är liksom så att den karaktären existerar för din njutning. Precis som till pollen då, liksom att det ska bara existera för din njutning, och sen liksom börjar man skala bort lagarna där, så är det bara, då är det liksom, då är det vidrigt.
Ja, precis, man ser ner på det liksom. Det äcklar mig faktiskt lite grann.
Och sen också typ så här att jag vet, det måste ju också gå liksom så här, typ så här kristna liksom grejen med så att men det här renheten och att liksom du ska inte ha varit med någon annan innan du gifte dig, och liksom därför att man höjer upp typ oskulder. Det är liksom så att är det så att gamla gubbar då vill ha haft oskulder för att den kvinnan inte ska kunna veta vilken medelmåtta hon är med? Liksom, har man inget att jämföra med så är det liksom inte, då är det så det är.
Jag tror inte det är det handlar om, men
till viss del.
För jag tror att det grundar sig mycket i liksom att när de inte är oskulda längre så är de besudlade.
Ja, absolut, men liksom, precis, också det. Men liksom
bara en annan mans balle har varit här i. Men inte för att det är bättre. Bara.
Nej, jag fattar vad du menar. Men det är,
jag tror inte, det är jag tror inte himla ens det uppgår för de här människorna att de inte är the best in the sack.
De verkar inte vara intresserade och liksom försöka eller rota i det heller. Så.
Nej, jag är helt okej med att vara medelmåtta.
En glad amatör.
Ja, jag är inte väl berest, eller vad man ska säga. Jag träffade min fru när vi var tonåringar, jag har varit med henne sedan dess. Så att... Nej. Men, jag... Det bästa, i en perfekt värld så hade man liksom försökt att liksom humanisera även de man anser vara sina liksom politiska eller ideologiska fiender. För att man jag vet att liksom många ser det som nolltolerans mot bigotry, nolltolerans mot allt detta, och ifall det är liksom, ifall du är på gränsen till att komma över till liksom att du är en bigot eller du är vad nu kan vara, då förkastar vi dig och vi blockar dig och liksom vi bara tjannar dig i princip från vårt lilla samhälle, och då har de inget val än att söka sig dit någonstans de är välkomna. Liksom alla människor är sociala varelser liksom. Och, så att vi gör inte världen bättre genom att liksom bara stänga ner allting. Jag tror verkligen inte det. Problemet är att vi har inte tid att liksom lösa alla de här världens problem. Men det är ett problem som bara växer och växer, för att ingen är villig liksom att sätta sig ner och...
Och jag tror inte det handlar om att ingen är villig eller att ingen ens har försökt. Det som sker nu är en motpol mot det progressivitet som har varit sedan tidigare. Och det är en privilegierad stormpunkt att kunna ha det och säga att vi borde sätta oss ner och prata, för att kort och gott så drabbar det inte oss helt och hållet. Liksom, alltså direkt. Liksom jag drabbas inte till exempel om kvinnor inte har samma rätt, eller jo, jag drabbas om kvinnor inte har samma rättigheter, men jag personligen blir inte drabbad till exempel. Nej, eller transrättigheter eller homosexualitet. Så att till exempel under liksom civil rights movement, alltså ibland måste du ta till våld för att kunna göra en förändring. Det är därför vi liksom haft blodiga revolutioner genom historien liksom, och inte för att man liksom vill ta till våld, men ibland så har det kanske varit nödvändigt.
Ja, absolut.
Och då är det ju ofta de som drabbas som måste ta det steget liksom.
Ja, det ser jag inte emot.
Nej, men jag håller också med dig i sak liksom, att det vore bra om vi kunde sitta ner och prata, men liksom hur börjar du med sådana som bara...
Logistiskt går det inte. Alltså, jag har suttit liksom på Reddit ett par gånger med någon som har varit liksom helt tvärt emot vad jag tyckte om saker och ting. Jag har börjat använda Reddit mer sen Twitter blev X. Och jag har gjort det liksom... Jag har varit väldigt noga med att på Reddit så liksom att jag har varit väldigt liksom saklig och öppen för andras sätt att tänka, och även i liksom saker som inte spelar någon roll. Förra veckan så liksom satt man och typ rankade liksom vilka är de bästa Slipknot-albumen i ordningen liksom, du vet, och där kunde det bli väldigt hetskt, men även där så försökte jag lägga fram mina åsikter som att jag känner väldigt starkt för detta på grund av ditten och datten och detta och detta. Men jag kan också förstå liksom att varför du inte håller med, och jag skulle gärna liksom vilja diskutera ifall du låter mig liksom förklara vad jag känner om detta, så jag vill ju liksom berätta. Och helt plötsligt så har liksom situationer som har varit ganska liksom aggressiva har lugnat ner sig väldigt snabbt. Men som sagt, man har inte tid eller ork att göra det för den där jävla mongo man stöter på online. Liksom.
Nej, för att liksom, till slut blir det ju varenda en. Det är liksom så här, man brukar ofta säga typ, ja men du får ju liksom så här, om du tycker så här, då får du förklara det. Jag vet att det var mycket sen när feministisk speldiskussion liksom kom igång på forum. Det var liksom, men varför säger du inte vad som är fel? Och det var liksom så här, bara, en person kan inte liksom försöka utbilda alla i varför saker och ting är problematiska. Någonstans är det ju också upp till en själv att börja liksom kolla, okej, om folk tycker att jag är ett jävla svin på grund av att jag skriver det här, varför? Och så kan man börja liksom kolla upp det själv och liksom visa att man är villig att förstå. Så har man också lättare att få liksom hjälp av sådana som faktiskt fattar.
Jag spjärnade emot lite i till en början. Det var ju några veckor sedan vi nämnde det sist. Men jag var ju liksom inte jättemottaglig mot det här liksom, alltså genusdiskussionerna och grejerna i spel som jag tyckte väldigt mycket om till en början. Förrän jag liksom stannade upp och bara, varför känner jag som jag känner och varför är jag inte mer öppen för det? Och varför tar jag detta som en attack mot
ett
mig?
Ett personligt påhopp.
Precis.
Mm.
Så liksom när folk liksom snackar om att ja, män är liksom betydligt mer predatory än vad kvinnor är liksom, och alla män som bara inte alla män, och jag bara nej, men givetvis inte alla män. Varför tar du åt dig liksom?
Ja, och det är också så här att nej, det är inte alla män, men det räcker med att det är en man som är så för att
jag
det ska vara kört.
Jag har hört snacket om mannen och björnen som har börjat den senaste veckan bara.
Nej.
En teoretisk frågeställning som är, de har frågat kvinnor, hade du hellre varit ensam i skogen med en björn eller ensam i skogen med en man? Och alla kvinnor säger, jag tar hellre björnen. Och då är det liksom massa män som liksom bara, åh fan, mannen kan hjälpa dig därifrån, eller mannen kan visa dig hur man kommer ut, eller mannen kanske kan hjälpa och björnen vill äta upp dig, och liksom Det var framförallt två videos jag sett på sociala medier som satte poängen väldigt bra. Och det första jag såg var en kvinna som frågade sin man, och de hade en liten, alltså en spädbarnsdotter. Och hon frågade sin man, hade du hellre liksom lämnat våran dotter ensam med en björn i skogen eller med en man i skogen? Och han bara, för helt plötsligt så är det hans dotter det handlar om. Och han har liksom mer empati för henne än vad han har när en vuxen kvinna ställer samma fråga. Men han föreställer sig all hela hemsk skit som en liksom främling till man kan göra ute i skogen. Man tänker sig, vad fan gör mannen ute i skogen? Björnen hör åtminstone hemma där liksom.
Du vet. Ja.
och han bara, jag vet inte fan, alltså det är verkligen pest eller kolera, för att jag känner inte den här mannen. Och hon sa bara, fattar du då liksom vad vi kvinnor går igenom liksom varje gång vi ser en man typ i en parkeringshus eller någonting? Mm. Att alla män är en potentiell predator. Ja. Det är liksom en överlevnadsinstinkt. Och den andra videon jag såg var, och då var det en man som faktiskt, som han satt och frågade Siri liksom, hej Siri, hur många människor dör av blixtnedslag? Nej, förlåt Siri, jag pratar inte med dig. Hon svarar på datorn. Det är okej, okay, Oliver. Ja. Hon bara,
okej. Okay, håller inspelningen på fortfarande?
Ja.
Bra. Jag tänkte bara, som man vet ju aldrig med Apple-produkter. De bara, nu använder du mikrofonen till något annat.
Man frågar sin telefon, liksom, hur många människor dör av blixtnedslag varje år i USA? Och det var typ 20 personer och sånt där. Vilket jag tyckte var jävligt högt.
Ja, eller hur?
Men jag antar att det är liksom, även ifall du typ står under ett träd och trädet faller på dig eller vad, skitsamma. Det har ingenting med saken att göra. Och så sa han, då frågade han också sen, hur många människor blir attackerade av björnar per år? Och det var kanske så här 300. Så sa han, hur många kvinnor blir anfallna av män varje år? Bara, en gazillion liksom. Typ, hur många kvinnor blir mördade av sina pojkvänner / män? Också en gazillion. Mm. Det är bara enkel matematik. Du har större chans med björnen än vad du har med en man. Oavsett om det är liksom, du vet ingenting. Det kan vara världens helgon, men det är statistiskt större chans att den mannen vill göra något hemskt mot dig än vad björnen än att björnen liksom ska attackera dig.
Mm.
Man ser videos på folk jämnt ute och hajkar och en björn kommer fram och bara hej hej och så går den härifrån liksom.
Hallå! Hey neighbor!
Men det är också liksom den björnen versus mannen och Stellarblade är de två stora grejer som liksom mansaktivisterna är verkligen up in arms över den här veckan.
Mm. Och nästa vecka är det någonting annat.
För att kommentera på den här man och björn diskussionen så tror jag verkligen att män måste sätta sig in i verkligen hur kvinnor känner just på grund av att jag tror att det är väldigt få män som stöter på en kvinna ute och tänker att den här personen kanske vill göra mig illa, vill våldta mig, vill döda mig.
Det är en bra poäng. Den här kvinnan som frågar sin man om dottern, hon frågade om det är en man, om det är en kvinna och en björn. Han bara, kvinnan. Hur lätt som helst.
Mm.
Så att, och jag håller med. Jag känner mig tryggare eller när jag växte upp. Jag kände mig väldigt otrygg när jag var liksom ute offentligt, när jag var ung. För att jag blev... Första gången jag blev liksom misshandlad av en vilt främmande människa jag aldrig träffat så var jag 14. Kom fram fyra eller fem personer jag aldrig sett i mitt liv. Alltså, de måste ha varit minst 3-4 år äldre än mig. Och bara muckade med mig liksom helt utan anledning. Jag hade precis kommit ut av affären och köpt mina Pringles. Och jag skulle öppna min Pringles-cylinder och den här lappen som är på vet, under plastlocket, den satt extra hårt. Så jag försökte med tänderna och bara du vet. Och så kom de ut och bara härma mig. Och jag bara, vad är detta? Liksom, hej. Och så en av dem frågade om väganvisningar till någon fritidsgård. Och jag bara, jag känner inte till några fritidsgårdar. Och en av killarna liksom bara, vad fan ljuger du först? Du vet exakt vart det ligger din lilla fitta. Jag bara, jag lovar, jag har ingen aning. Och vid det här laget så var jag obekväm men inte rädd för att jag hade inte, liksom, jag hade inte som sagt, jag har aldrig åkt på stryk förut.
Nej.
Och så kallar han mig N-ordet.
Ja.
Och då sa jag bara, va? Och då bara, puff, rätt i ansiktet, knytnäve. Jag hann inte reagera.
Gud.
Bara trilla ihop. Och kunde inte tugga på 2 veckor.
Jesus Christ, efter, blir det någon polisanmälning och sånt?
Nej. Mamma ville göra det, men jag bara... Jag har aldrig sett de här människorna. Liksom, jag har ingen aning vilka det är. Och det såg ut som att de liksom kom från någon annan ort någonstans eftersom att de frågade om anvisningar. Liksom. Så jag bara, jag vill bara låtsas som att det här inte hänt. Men efter det så var jag liksom... Jag var rädd för att gå ut efter det.
Ja, men,
i många år.
Jag.
Och sen hade vi problem med nynazistgänget. Som alltid mycket gräl så fort de såg oss, mig och mina kompisar, för att en av våra kompisar hade långt svart hår och smink och svarta läppar och grejer. Och det störde sig de på. Så de ville alltid slåss. Och Korsvägen, alltså mitt i centrala Göteborg, blev jag knivhotad av 11 pers. Hur mycket folk överallt som helst, ingen gjorde någonting. De bara omringade mig. Och det som räddade mig var för att det var ett väldigt stort gäng av pojkar i väldigt olika åldersgrupper, så den yngsta kunde inte ha varit mer än typ 12. Detta var när jag var 17 eller någonting.
Mm.
Och den största av dem höll kniven mot mig, mot bröstet. Och detta började på grund av att jag inte ville ge dem min sista cigarett, för övrigt.
Ja.
Och det som räddade mig var att den yngsta av dem gjorde sig ball och gjorde något gängtecken för mig. Och de tyckte det var pinsamt så de började puckla på honom istället. Då kunde jag smita iväg. Och så kom där spårvagn. Och då försvann alla lika snabbt som någon dök upp. Och då började folk komma fram till mig och fråga hur det är med dig liksom. Och det jag lärde mig om mig själv då är att jag inte får panik. Även om jag trodde att jag skulle få det. För att jag rörde mig inte. Liksom, jag kunde inte göra någonting när han höll fram den kniven. Man tänker att det bästa har bara varit liksom bara springa allt jag orkar åt andra hållet. Men jag hade det inte i mig att göra det. Utan det var när jag satt på bussen och den började åka, då bara kollapsade jag. Alltså hela min kropp bara liksom, jag skakade som ett asplöv. Så då började liksom adrenalinet komma i kroppen, antar jag. Så att min poäng är att jag redan tidigt i min liksom, alltså i min ungdom lärde mig att misstro gäng av killar. För att det är många gånger jag har liksom kommit i kontakt med, och det är alltid gäng, det är aldrig liksom en ensam kille. Eller en gång var det en ensam kille, men han var full. Men ofta är det liksom gäng av unga killar. Att jag liksom började ta omvägar när jag såg dem komma. Och jag avlägsnade mig från sociala, som vi hade liksom typ så här skol... aktiviteter och grejer efter liksom kvällstid. Och när det kom, som när alla nynazisterna kom, då bara stack jag direkt. Så att den här misstron för män eller killar, whatever, känner jag igen mig. Och jag har aldrig känt så om en kvinna som har kommit gående.
Nej.
Faktum är att de enda liksom främlingarna som har ingripit för att hjälpa mig när jag blivit hotad av någon är kvinnor.
Mm.
Jag litar definitivt mer på kvinnor än män.
Nej, men det förstår jag.
Nu var det länge sedan jag fick stryk av någon, så att jag känner mig betydligt tryggare nu än vad jag gjorde då. Men...
Det var ganska länge sedan jag fick stryk av någon också. Men jag kan ju säga att 100% av gångerna det har liksom varit fysiska konfrontationer, så har det ju varit män.
Ja, för att det är liksom... Och det betyder inte att kvinnor inte är kapabla till liksom, alltså... Jag vet att någon ska liksom lyssna på detta och känna att de tror att kvinnor är helgon. Det tror jag inte alls. Kvinnor är kapabla till rätt hemska saker också.
Verkligen.
Det är bara generellt, statistiskt sett, mer psykologisk terror än fysisk terror.
Jo, men det speglar faktiskt ganska så exakt hur jag känner för det. För att, som sagt, jag har stött på ganska så många tjejer som har kunnat uttrycka sig väldigt elakt och liksom sårat den ganska så rejält. Men då har det liksom varit med det psykologiska spelet.
Mm.
Medan generellt sett när det gäller liksom män, alltså från tidig ålder, då har det liksom varit det fysiska övertaget. Liksom tre killar mot en till exempel, som slår och sparkar på en eller låser in en i ett skåp eller armbågar en så att man flyger igenom klassrummet och liksom slår liksom nyckelbenet i ett bord. Alltså får åka till akuten dagen efter för att man inte kan ta sig upp ur sängen och är orolig att man har brutit någonting. Det är inte kvinnor som har stått för den biten, och även att det psykologiska kan tära så otroligt mycket och det liksom också är väldigt skadligt, så har liksom de fysiska skadorna varit på grund av liksom mäns agerande ända från liksom att man var 9 år gammal.
Nej, så jag tror att till och med jag hade nog tagit den här björnen framför en främmande man. Jag vet inte. Nu tycker jag
björnar kanske är hälsin.
Nu tycker jag att björnar är jävligt läskiga. Alltså det är fan en av de läskigaste djuren som vi har i Sverige i alla fall. Alltså, i Sverige behöver vi inte oroas för typ giftormar och tigrar och flodhästar och sån skit. Men vi har björnar, och björnar är läbbiga alltså. För att de börjar äta det De bryr sig inte om att döda dig först, de bara börjar äta dig.
Mm, jag har sett en björn.
En vild björn?
Ja, men på håll då. Så det var liksom, ja. Det var några åkrar bort kan man väl säga, men det var inte... Man är inte speciellt morsk liksom. Och man börjar tänka sig bara, hur snabbt kan jag galoppera iväg med hästen? Och är den snabbare än björnen?
Björnar är betydligt snabbare än de ser ut att vara, men jag tror att en björnar häst borde vara snabbare.
En shetlandsponny? Okay. Tveksamt. Så att det är lite läskigt. Sen hade jag en häst försökt attackera en älg som hoppade ut framför oss.
Älgar också läskiga.
Ja, det, då får man också vara lite försiktig.
De är väldigt stora framförallt.
Ja, gud, de är skitstora.
Man fattar inte hur stora de är förrän man ser dem liksom in person.
Ja, nej, alltså älgar är verkligen sjukt stora. Ja, men jag gillar Stellar Blade.
Ja, ja, men jag ska...
det är väldigt roligt. Jag tror att du hade gillat Oliver.
Jag ska spela så småningom. Det är bara att jag kände att det var ekonomiskt oansvarigt att köpa en stor tv och nya spel.
Ja, men då hade du kunnat säga så här, får man ju då phrasa hela grejen. Men nu har du ändå köpt den här nya tvn som har varit svindyr. Du måste ju ha något nytt att spela på den.
Ja, precis. Jag har ju faktiskt grejer jag inte är klar med. Jag är fortfarande inte klar med Final Fantasy. Eller Dragon's Dogma. Och inte för att jag inte försöker. Jag försöker spela en liten stund varje dag. Men alltså, jag har kommit till den punkten nu i att i framförallt Final Fantasy, att jag kan inte spela mer än en kvart innan jag bara, alltså, jag spyr på detta. Och det har, jag tror också det har lite att göra med liksom vart historien är, för att just nu är det väldigt mycket mellansekvenser och dålig dialog och bara, alltså, obegriplig liksom lore om the life force och liksom.
Ja, vart är du någonstans?
Jag är där hunden bytte röstskådespelare plötsligt.
Ah, Cosmo Canyon.
Ja. Jag vet inte om, jag tror det är samma röstskådespelare, men han pratar helt annorlunda, vilket var jävligt jarring. Men alltså, jag har verkligen superproblem med att ta mig igenom det här spelet. Och i Dragon's Dogma, för att jag spelade 2 timmar så hängde det sig, så förlorade jag 2 timmar.
Och sen,
sen dess har det varit jävligt svårt. Och jag minns liksom att jag hittade en skitbra pan och jag hittade en ascool kappa. Men jag har ju inte, liksom, jag har ingen minne av vart de här grejerna var. Liksom. Och så att nu jag försöker komma över tröskeln liksom att tillbaka 2 timmar och liksom försöka slicka mina sår. Nej, så det har varit mycket lättare att spela Ratchet & Clank. Det har varit jävlar, jag spottar på min tv. Nej, datorn menar jag. Det har varit effortless att spela Ratchet & Clank.
Mm.
Och jag har spelat en jävla massa Halo Infinite också.
Multiplayer?
Ja. Ja.
De ska ju göra nu så att plasmapistolen ska kunna ta fordon.
Jaha.
Ja, jag vet inte om den uppdateringen är ute eller om den ska komma.
Nej, jag för det har varit ett tag där jag liksom inte spelat mycket Halo alls. Och nu har jag liksom kommit in i grooven lite igen. Och jag bara, fan, Halo är bra alltså. Det är bra skit.
Mm. Nej, fan, jag kanske också ska hoppa in i Halo någon dag.
Ja, vi får bara... Ska man säga... Känna lite hur
ja,
det känns.
Ta tag i saken. Ja, vi måste flytta först. Det här blir sista podden i den här lägenheten.
Precis.
Just det. Har ni all hjälp ni behöver?
Ja, eller du får jättegärna komma om du vill.
Ja, jag tänkte någon annan. Nej, jag ska...
Vi flyttar på fredag i alla fall.
Precis.
På fredag, ja.
Mm.
Jag får se hur Jennys schema ser ut. Alltid, jag kommer inte ta med William. Men...
Du gör som du vill. Vi kommer flytta en stor del av den dagen i alla fall. Vi får nycklarna imorgon.
Precis.
Nice.
Väldigt skönt faktiskt. Jag trodde att vi skulle få det på torsdag i och med att onsdag är en röd dag.
Cool.
Och vi kommer ha 1000 ner och 1000 upp i bredband.
Det är inte dåligt.
Nej. För det var det enda man kunde välja dessutom.
Ja. Enda man kan välja. Har...
Ja, för att de har något så här gruppavtal med Telia. Och det är bara så här, det är billigare än vårt nuvarande bredband. Och det är typ 3 gånger så fort.
Ja, gött.
Så att det blir asnice. Jag kommer ju... Det kommer inte ändra mitt liv egentligen dramatiskt. Men man, nu kommer jag i alla fall kunna typ... Nästa gång jag bestämmer mig för att spela Cyberpunk-expansionen. Och den behöver ladda ner uppdateringen igen. Så kommer det inte ta 3 timmar.
Åh gud, nej.
Med tusen, varje gång jag har startat Cyberpunk. För att nu är kvällen jag ska börja spela det. Så har det varit uppdatering. Och ja. Sen har jag liksom bara sagt, okej, okay, men nu kan jag inte ens börja spela. Och sen så dagen efter så moments passed. Ja, så kan det vara. Men innan vi avslutar dagens avsnitt så har ju Amanda förberett ett quiz den här veckan.
Det stämmer bra det. Quiz nummer 9 för att vara exakt för min del.
Du har till och med koll på det.
Jag tänkte också det. Bara, ja.
Jo, men jag har liksom delat upp dem i dokumentet så att man liksom ser tydligt vilka frågor som tillhörde vilken omgång, så att säga.
Ja, ja.
Hittas. Är ni redo?
Ja.
Vilket spel baserat på versionerna på PlayStation 4 har högst metascore? Är det 1 Fallout 4, kryss Nier Automata eller 2 The Walking Dead Season 2? Jag tänkte att jag skulle i Fallout-anda liksom fokusera lite på dystopiska spel i dagens första fråga.
Jaja. Så vilka av de 3 spelen har högst Metacritic score?
Precis.
Så Fallout 4, Walking Dead säsong 2 och Nier Automata.
Ja.
Alltså, bara av ren princip gissar jag Nier Automata. Men jag tror fan inte det är rätt svar, men det borde vara högst.
Jag är också inne på Nier Automata, men så här, förstod folk grejen med Nier Automata när det kom?
Det är därför jag tvekar på mitt svar, för att jag vet att det är av folk som verkligen älskar Nier Automata, så är det verkligen älskar Nier Automata, men det är ju liksom ingen enorm kommersiell grej som typ Fallout är.
Nej, Fallout, men jag tror inte 4. Att Fallout ligger, jag tror inte Fallout 4 ligger så pass högt. Jag tror inte det är typ Skyrim liksom.
Nej, det är det inte, men det är liksom, ja, jag vet inte. Och sen Walking Dead säsong 2, alltså hade det varit säsong 1 hade jag gissat på det.
Ja, jag tror också det, för säsong 2 tror jag liksom var så här att folk tyckte nog det var bra, men det var liksom inte samma punch som säsong 1. Men jag får nog också svara Nier Automata.
Fan, fegis.
Nej.
Ja, The Walking Dead säsong 2 har 81.
Ja, så lågt.
Nier Automata har 88. Fallout 4 har 87.
Yeah!
Så ser du.
Så okay. Nier Automata är rätt svar.
Jag tänkte också att Fallout 4 kunde ligga någonstans på 80-någonting där.
Metacritic hade rätt i det här fallet.
Ja.
Vilket år utspelar sig Bioshock Infinite? Är det 1, 1910, kryss, 1912 eller 2, 1914?
Så var det så här, årtalet är jättenärvande. Var det 1910, 12 eller 14?
Precis.
1912, okej, men då svarar jag
gissar 1914.
1912 är rätt.
Nej, fuck you Oliver.
Det är inte 1914 från den här första världskriget började.
Ja, men inte vet vi inte om det hände i Bioshock Infinite.
Nej, men de hade kunnat sätta den i 1914, antar jag.
Exakt. De hade också kunnat sätta den i 1910. Just saying.
Ja.
Det var typ så här, vilken är första dagen i Bioshock Infinite? 12 maj, 13 maj eller 14 maj? Man bara, åh.
En modern klassiker, Oliver.
Mm.
Den sista frågan för dagen. Kanske liksom inte riktigt er hemmaplan, men får se hur bra ni är på att ta den här frågan. Även huvudkaraktären i rollspelet Ni no Kuni 2 Revenant Kingdom möter en karaktär vid namn Roland som transporteras dit från en annan värld. Vad har han för titel där? Är han 1. Kung, kryss, kejsare Eller två president?
Den här frågan kan jag, så att den får Oliver Schock först.
Fuck. Tror inte det är president. Jag fick läsa Jimmys ansiktsuttryck. Jag lutar mot, alltså, jag känner att det är förmodligen kung eller kejsare, men det var så länge sedan jag fick alla rätt en vecka, så det har varit så jävla trist att missa denna. Fast det kanske är president, för de här spelen är fan wacko. Kejsare. Jag gissar kejsare.
Vad gissar du, Jimmy?
President.
Fuck me!
Jag kan säga att Evan är kung i sin värld. Roland i sin värld är president.
Mm, och inte vilken president heller. Han är USAs president.
Nej, jag borde fan... Jag sa ju att det var wacko. Helvete.
Ägd.
Väldigt bra spel. Du borde spela klart, Jimmy.
Nej, Nino Kuni 2 tycker jag inte jättemycket om det.
Du har spelat det för lite.
Det är inget Nino Kuni. Jag spelar typ 25 timmar. Jag tycker att det är tillräckligt.
Det är för lite.
Jag ville ha ett mysigt JRPG med en story som liksom var i framkant. Och det fick jag inte.
Vi kan säga att Roland var president är typ det mest spännande i den berättelsen.
Ja, och det hände de första typ 10 minuterna.
Ja, jag ska vara ärlig. Jag tycker liksom inte heller att berättelsen är så himla spännande i andra spelet. Men det är ett otroligt bra spel ändå. Med väldigt många andra kvaliteter.
Ja, jag tycker ju på princip bara vägra spela de här spelen någonsin, för att jag lyckas aldrig få rätt på de här Nino Kuni-frågorna.
Ja, herregud. Ja, mer Nino Kuni-frågor, för de kan jag.
Nej, nu får det vara slut, Amanda.
Ja, nej, men det var nog allt vi hade för idag. Så ni kan skriva in till oss som Sammy har gjort, till exempel. På kontaktspelsnack.com eller några av våra andra sociala medier som Instagram, Twitter, och man kan även skriva in på Spotify, som asfränt gjorde även denna vecka, att han lyssnar fortfarande.
Ja, det var som fan, ja. Vad säger
han? Ja, nu hade inte jag uppe den fliken såklart, men det kan vi ta reda på.
Ja, du kan inte nämna det och sen bara inte säga.
Nej, ja, men alltså, det var liksom ingen fråga, utan det var liksom mer så här att han gjorde sig till känna. Okay. Han verkar inte hysa något agg mot oss för att vi inte hade tagit upp hans fråga på typ 2 år. Men
det var i storsint av honom.
Han skrev så här: hallå, jag är en fortsatt lyssnare. Blev en riktigt bra diskussion mellan er. Värt väntan på svar.
Det tror jag
kan
fan
det vara inte. Kan det ha varit det äckliga covid som kom i vägen? Och det var det ju inte, med tanke på att det här var 2022. Så att vi har liksom... Jag har inget försvar till varför vi inte tog upp den frågan. Det var verkligen så jävla, var jag borta? Var Amanda borta? Var Oliver borta? Nej, det var ett helt vanligt avsnitt.
Precis, en helt vanlig onsdag.
Vi hade bara
mitt i veckan
varit dåliga på att kolla inboxen då. Och det hade varit okej om det inte vore för att vi varje vecka bara, snälla skriv för oss. Vi får så få meddelanden.
Vi fick faktiskt en fråga den här veckan också, men jag tänker att vi tar den nästa vecka istället, i och med att vi har babblat på så himla länge.
Ja, Sammy skrev också när vi pratade om att ha projektorn i taket, så att man kunde liksom, eller lysa med projektorn i taket, så man kunde liksom ligga på sängen och kolla i taket helt enkelt. Och han gör det med PSVR 2, vilket jag kände såhär bara sjukt obekvämt.
För att, ja, den sitter ju liksom i bakhuvudet och... För man har riktigt mjuk kudde så kanske det funkar bra.
Mm.
Det är så man ska kolla på VR-porr. Bara på rygg i sängen.
Du borde prova till nästa vecka på en försökskanin.
Man kan ju säga att PlayStation VR 2 inte är den mest bekväma konstruktionen. Man har några rejäla ränder i ansiktet när man är klar.
Jaha, så du har provat alltså?
Men... När man spelar
nu kommer
PlayStation
det fram.
VR 2.
Nu kommer det fram, jag har varit borta. Så
ja, men där, har du någon... Kan du rekommendera någon porr?
Jag kan inte rekommendera PSVR 2, för man får jävla massa ränder när man är klar.
Man har handlade hört dock ju... inte om porr, utan när jag spelat Beat Saber så skulle jag iväg till gymmet och instruera klass och så hade jag liksom de här ränderna i pannan kvar.
Nej, man har hört skräckhistorier om när typ så här IGN och de har liksom varit på så här spelmässor och sånt och sen har funnits ett jäkla booth där som har visat upp VR-porr.
Va?
Och då liksom ska de liksom sätta på sig då hela liksom hjälmen och sånt och så har de ju sådana som visar hur de ska göra liksom. Och så sitter de där och tittar på medan någon annan tittar på porr liksom. Det måste kännas jätteobekvämt.
Ja, men man tar inte av sig kläderna och börjar liksom flå sitt kött.
Nej, men alltså såhär, hur hade du känt då du gått på mässa så här i egenskap av typ speljournalist? Så bara, men kom och testa vårt porr i VR och du bara,
Jag tror jag hade kunnat göra det eftersom att det är där och jag lär inte vara den enda som testade.
Nej, men jag hade känt mig djupt obekväm.
Jag hade varit väldigt noga med att inte sitta med tungan ute, typ. Eller...
Jag tror det var Alana Pierce som berättade det. För att de har ju fortfarande skärmar uppe. Så att du liksom kan ju typ se vart man tittar.
Ja.
Och då var det någon gubbe som hade typ såhär bara djupdykt i någons bröst såhär.
det hade jag undvikit. Alltså jag hade bara suttit helt still.
Och tittat upp i taket.
Och bara liksom. Med knäna väldigt tätt ihop.
Varit väldigt saklig och bara liksom angripet ifrån en väldigt liksom, där är bara för research.
Jag tycker på anteckningsblocket redo i knät.
Ja, precis.
Ja, med de orden så är vi klara för idag helt enkelt. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då!
Puss i umsken.